Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen.
Men det
också.
Det kommer bli så mysigt.
Ja,
en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan.
Ja, ja. Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Succépodden. Det måste vi ju skryta lite nu. Vi är dåliga på att skryta, tycker jag. Vi har ju då, eller vi, inte din morsa, har nu ökat med 19%. Tack för att ni lyssnar.
Ja, men verkligen. Det är så kul att vi... Det är så otippat. Vi är ju inga duktiga... Vi kassar rent tekniskt. Och sen är vi ju ganska dåliga på att marknadsföra oss och att nå ut, eller vad man ska säga. Vi är inga människor som skickar pressmeddelanden eller... Nej, men vänta nu. Vad fan har... Micke, den kan inte vara på nu!
Nej. Den kan inte vara på. Den låter rätt inne.
Jag tar på den.
Nej, det är igång. Vad är det i sovrummet?
Jätteskönt, och det är dämpat ljud där inne. För det är liksom helt
tyst. Aldrig fel. Bara på med någon maskin.
En liten, välkomna i en liten metaverklighet.
Mm, verkligen.
Nej, men det måste bara, vi kan prata lite om det där. Vi klipper inte bort det då, tycker jag. Att det är någonting som händer när kvinnor vill ha egen tid. Då är det som att det ska störas lite. Då är det någonting som skaver lite i liksom manliga systemet. Att säga, jaha, men då ska jag sätta igång någonting riktigt ljudligt.
Ja, men det är märkligt. Som hojarna, eller det ska klippas gräsklippare, eller det ska åkas något motorfordon eller sådär. Mm. Men framförallt så är det ju, alltså det slår ju för fan aldrig fel. Det är ju någonting med coronaåret som, och sen är det ju i kombination med att du och jag har liksom en medberoende problematik i grunden. Men det där att så här, nu ska jag gå in här och jobba och sitta här en stund, kom inte in. Då är det som att man säger till sina då nära relaterade människor att så här, stör mig så mycket som möjligt.
Mm. Liksom för jag kanske pissar. Aldrig kommer tillbaka annars. Ja, som att de vet att man ska hålla sig vid liv när man har stängt dörren. Är det
men vad är grejen? Eller om ni lyssnar, ni kanske är någon som har motsatt problematik. Att man känner sig jättestressad när någon stänger in sig och vill ha egen tid. Och därför då liksom ska pocka på och försöka kontrollera den personen.
Jag har ju haft, läser nu enligt vår studielitteratur en så här, ja men, grundmanual inom familjeterapi.
Grundläggande familjeterapi, då sitter jag också och player.
Ja men alltså, jag blir ju, alltså varenda sida så måste jag ju typ ropa på Mattis och bara säga, det är så här, det är därför det blir som det blir. Det här måste vi vara tydliga med, och vi måste vara tydliga med våra familjesystem, och barnen får inte bli, vi ska inte vara upppassare till barnen, och det är så jävla bra nu när det finns så otroligt mycket liksom olika skolor att luta sig mot, att läsa en sån här bok. Jag vill verkligen tipsa alla om det. Så kan man sno lite, ja men man kan väl säga att det kom igång ordentligt de familjeterapeutiska metoderna någon gång på 50-talet. Det är så intressant och det är så bra, och det är också ett lätt sätt att samtala med sin partner på, istället för att säga, men anklaga eller komma med någon sån där, nu tror jag att det här beror på att du har gjort så här. Så kan man liksom luta sig mot av vem det nu må vara utav alla dessa fantastiska och mindre fantastiska experter liksom. Jävligt spännande tycker jag.
Ja, men det är ju otroligt spännande, alltså, att läsa det vi gör. För er som inte har hängt med, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt, jag och Ann, alltså vi läser till anhörigterapeuter på Bergströms utbildningar. Och vi ville liksom komplettera. Vi har ju haft den stora förmånen och äran, skulle jag vilja säga, att få ta del av så otroligt mycket kunskap av liksom Sveriges ledande experter på just medberoende anhörigskap när vi gjorde Djävulsdansen. Båda Djävulsdanserna, dokumentärerna, om just att vara anhörig. Men nu hade vi liksom ett behov av att fördjupa oss. Det är ju någonting när man börja lära sig innerligt på något sätt om ett ämne, så vill man bara ha mer och mer och mer. Och nu får vi läsa också, och jag får framförallt en uppdatering av all psykologi. Jag läste ju jättemycket psykologi när jag läste på religionsvetenskapliga programmet. En stor del av prästyrket handlar ju om själavård, och då läser man ju religionsbeteendevetenskap, alltså all grundläggande psykologi. Men det var så länge sedan, det är ju nästan 20 år sedan nu. Mm. Och nu får man liksom läsa det igen, och nu har det också kommit så jävla mycket nya, spännande, kompletterande idéer som är kanske mer beforskade och som hjälper oss att förstå varandra. Och det är just det som är helt fantastiskt med psykologi. Jag bara känner det ju äldre jag blir, att vad fan, alla borde läsa mer psykologi. För det här är liksom en nyckel till att förstå varandra och förstå våra beteenden, och när människor inte beter sig riktigt så som man hade kunnat förutspå, eller vad man ska säga. Så det är som en nyckel till att lära känna mänskligheten på något sätt. Och jag är så glad att vi hoppade på och får gå den här utbildningen. Det berikar mitt liv så jävla mycket.
Jag blir gladare och gladare för varje dag också. Och det är också ett sådär skönt förhållningssätt att inse också så här, ju mer man läser, att man kan ta sig ur liksom relationer som, alltså man kan vara kvar i dem men förändra dem. Det går så här, allting går att förändra. Men jag tyckte det var så intressant att läsa om så här, schizofreniforskning.
Ja, där fastnade jag också. Så jävla spännande.
Du och jag har ju pratat mycket om att vi båda levde i liksom krångliga och förhållanden som var väldigt dysfunktionella när vi träffades. Och du har lyckats på något sätt ja, navigerade vidare tillsammans med Micke, och jag lyckades inte det med mitt ex. Och det är ju många olika orsaker och anledningar, att liksom ni kanske passade bättre upp från början, eller så är du mer anpassningsbar, eller han arbetar. Ja, men ingen vet ju liksom. Det är ju massa olika orsaker.
Mm, ser jag. Ja, men jag får faktiskt ofta den frågan, för det är, så här, det är en hel del...
Hold your horses med den grejen då, för nu ska du förklara. Men det som jag fastnade för, så vi inte kom bort från spåret, men den här schizofreniforskningen var att tanken var ju då fram till 50-talet att man tog då den psykiskt labila personen eller problempersonen ur sitt sammanhang, ur sitt kontext, som man senare såg var mycket större än familjen. Det var liksom, ja, men skolan, släkten, grannarna, alla skulle liksom vara del i tillfriskandet för att det skulle på något sätt ha någon form av substans och möjlighet att förändras. Och insåg man att det var så mycket mer än bara liksom också själva kärnfamiljen.
Mm.
Men det som hände också, som jag tyckte var så intressant, därför tog jag upp det där, var att när man liksom hade då, vad ska man säga, behandlat schizofrenipersonen och hens liksom familj kom till liksom, ja, men vi säger Beckomberg eller vad fan det nu var någonstans.
Mm.
Så gick det väldigt snabbt med den här, som de pratade om, så här dubbelbindning, att personer som ansågs stabil hamnade i totalt känslokaos och haveri och typ blev galen när familjemedlemmarna kom in. Och då blev det så här, oj, det här kanske inte var så lyckat liksom. Eller att man så här stoppade tillbaka då familjemedlemmar som då hade blivit botad, och så gick det bara några dagar så var den personen liksom på ruta ett igen. Mm. Och då började man beforska det, och... jag tycker, och det var ju det som jag kände så här, någon, både med min pappa, att man så här, han var på liksom torken då en månad och sen skulle han liksom tillbaka i vår familj, och vi hade inte fått vara med på hans resa, vilket gjorde att så här, ja, men det som hände då också så här, att han trivdes inte i sitt nya kontext, han passade inte ihop med oss och vi passade inte ihop med honom längre liksom.
Mm.
Och det hände också med mitt ex, att när han hade då tagit tag i sin skit och gick sin väg, då passade inte jag upp med honom, för jag var kvar i dyssen, i de här energierna, i anklagelserna, så att så här, vi var ju på två helt olika platser.
Mm.
Nu kan du svara, tack.
Nej, men vi, ja, men absolut, men det är som Kelly skriver också, en annan teoretiker som är mer inne på det kognitiva, att liksom vi människor, vi kan oftast fastna vid lösningar som inte leder någon vart. Alltså att man fastnar lite grann i försvar och strategier. Så, men så här har jag alltid gjort, och då fortsätter jag göra så här. För att man har fått någon förvrängd idé om att det här är lösningen, fast det inte är det. Det där tycker jag man ser ganska ofta hos människor som brottas med någon form av kanske ångestproblematik eller någon form av relationsproblematik, att så här, det bara återkommer, ständigt återkommer samma tema, och man kommer liksom inte ur det.
Jävla tjatig radiodänga.
Ja, men att det ofta handlar liksom att man inte hittar andra lösningar för att man inte känner sig trygg nog att utforska. Så han var ju mycket inne på en experimentell typ av relation mellan terapeut och patient, att så här, man måste skapa en så pass trygg miljö och plattform för att patienten ska våga testa nya vägar. Att man liksom ska kunna landa hos sin terapeut och säga, men nu testade jag att göra så här istället. Ja, men hur var det då? Liksom. Och att det är det andra sättet att liksom hitta nya vägar. Och det måste jag säga, för att jag får ofta den frågan, många skriver till mig så här, men som lever i desperata relationer med personer som antingen är bipolära eller har beroendeproblematik. Och då verkar jag vara någon slags lyckat exempel på att man kan fortsätta vara ihop med någon som har de här sjukdomarna, typ. Lite så. Jag skulle inte vilja säga att jag är något särskilt lyckat exempel på det, men jag har kanske liksom ett bevis på att det går att hitta vägar, precis som Kelly påpekar, att så här, man måste vara lite experimentell, och vi har ju verkligen testat en jävla massa olika strategier för att hitta en relation som inte präglas av otrygghet, ambivalens och ångest i stort sett liksom. Och det skulle jag vilja säga som är den absolut största anledningen till att vi ens kan ha en relation och har förändrat vårt familjesystem väldigt mycket, det är kunskap om sjukdomarna och en öppenhet kring att sjukdomarna finns. Alltså den här förnekelsen som präglar framförallt personer som har psykisk ohälsa och beroendeproblematik, men också de anhöriga. Så det handlar ju om en samhällelig skam. Alltså det är inte bara en psykologisk liksom, som är drabbar bara individen, utan det handlar ju om samhällets syn också på de här sjukdomarna, som gör att de ännu mer så här, ska in i det omedvetna, och att man inte ska låtsas om dem, och att man ska låtsas om att de inte är något farliga, att det liksom är bara att rycka upp sig ifrån dem, eller vad man ska säga. Men det är ju någonting som vi brottades med fram tills Micke fick sin diagnos. Innan dess så var det här fortfarande så dolt och höljt i förnekelse, och vi liksom hade ständiga diskussioner kring huruvida det här var sjukdom eller inte. Och så länge vi höll på så, vilket var liksom 10 år av vårt gemensamma liv, så kom vi ingenstans. Vi bara trampade vatten. Och står man fortfarande där, då ska man ju gå därifrån förstås, tänker jag. Alltså hade jag fått leva om de där 10 åren så kanske jag skulle ha gått därifrån. Men
ja, jag med. Och det handlar ju, som du säger, så att man hamnar liksom i en så här negativ energispiral som man inte kan ta sig ur.
En annan grej som jag tycker är så himla häpnadsväckande att få läsa om psykologin, därför att många människor upplever jag har stora problem med att se att flera olika psykologiska paradigm eller teorier kan skapa en helhetsbild av människan, och att olika problem kan belysas utifrån olika teorier beroende på vilken livssituation man befinner sig i. Och jag har upplevt genom mitt liv så starkt att det är freudiansk psykologi som gäller. Och då ska man liksom tolka in exakt varenda litet problem med just den teorin. Medans det är klart att det inte funkar så. Och sen så ska man liksom hata Freud 10 år senare. Så ska man bara omfamna KBT. KBT är det enda som gäller liksom. Och sen är jag plötsligt i någon annan vårdparadigm. Då är det liksom Aaron Antonovskis Kassam som är det förhärskande. Och då ska man hata Maslows behovstrappa. Så att det är så här, att man aldrig kan se att alla de här teorierna och alla de här filosofiska byggena för att förstå mänskligheten, de kompletterar varandra. De ger oss liksom en helhetsbild av människan. Det tycker jag har varit så fint att kunna se det nu. Att man inte behöver så här välja ett sätt att se på mänskliga beteenden.
Men det som jag ändå tycker om, du som ändå var inne på Kelly. Det som jag tycker är jävligt spännande med honom, det är liksom just det som du pratar om, att man dels genom det sociala arvet såklart, man växer upp undermedvetet, så får man liksom sina föräldrar som role model. Sen kanske man skapar sitt eget familjeliv och känner sig, men gud, jag vill kanske inte alls vara som mina föräldrar, eller jag tycker inte att jag kan leva upp till förväntningarna vem jag ska vara. Så hamnar man i så här, antingen liksom kanske någon förbittring eller någon så här ångest över att man har misslyckats. Alltså det är väldigt lätt att fastna i rollen av vad man själv trodde att man skulle bli. Och där tycker jag att han har ju det här, den här termen personliga konstruktioner liksom. Att man som människa kanske mycket mer än vad man tror formar liksom ett sätt vem man själv är, hur man uppfattar världen och hur man tolkar sig själv och andra omgivningen. Men att man då, han utvecklade någon rollterapi som heter på engelska fixed role therapy. Och att man då tillsammans med sin terapeut kan omforma då det här sättet som inte har funkat tidigare. Att liksom, ja men på ett visst bestämt, men lite fake it till you make it. Att man liksom, så att man så här, han kallar det för fixed. Att man ändrar då den rollen eller det man ofta hemfaller till. För jag tycker så här, det som du säger, att man, det är precis det som du sa, att man, så här, man spelar samma jävla dåliga låt på repeat och den blir inte bättre. Men att man då på, ja, vad ska man säga, att man kan liksom get a fixed new role, så att man inte hamnar i de
ja, men i den fällan som man alltid hamnar i, så liksom ändrar man sitt beteende. Det tycker jag är väldigt attraktivt, att så här, ja, men nu är det så, han kommer alltid vara så, eller hon kommer alltid vara så. Så här, nej, man kan verkligen förändra sig själv, och det tycker jag känns väldigt hoppfullt. Och det var väl det både du och Micke gjorde. Sen är det som du säger, så här, ja, så jävla lätt är det inte heller. Man blir inte en helt ny människa för att man typ blir nykter eller för att man får ta på en diagnos. Men det som är att det blir en försoning i att man får ett ord på det. Det är ju du och jag pratat om, att jag fick ju ordet medberoende av dig. Och att det, därifrån kunde jag navigera liksom någon annanstans. Och det var otroligt befriande för mig.
Ja, och det är som sagt, det är en resa som har tagit 16 år att liksom hamna. Och jag vet inte om jag hade gjort om den. Alltså om jag hade varit den jag är idag, då hade jag nog kanske inte varit kvar där som en dålig skiva på repeat, som sagt.
Nej, inte jag heller. Aldrig
nej,
livet.
Jag hade antingen så hade jag mycket snabbare brutit igenom förnekelse. Alltså jag hade aldrig kunnat acceptera att leva så många år i ett så här känslomässigt vakuum av förnekelse, och att man inte förstår hur saker och ting hänger ihop. Att man, alltså där kan man ju snacka om att man lider brist på kassam, att man liksom inte förstår vad det är man lever i ens en gång i väldigt stor del av ens liv. Och det hade jag nog kanske inte velat göra om. Men
vedervärdig känsla, måste jag säga.
Vedervärdigt, verkligen. Det är...
Man ska vakna upp varje morgon, en sån här måndag hela veckan, och så här, kämpar som ett djur för att inte liksom hamna där igen. Och så att det enda av dig så är man där igen. Mm. Och man kan inte förstå varför. Jag hatade den känslan så mycket. Den gjorde mig förtvivlad. Den gjorde mig existentiellt förtvivlad också.
Ja, det är nästan väldigt så här mardrömslikt tillstånd. Jag kan ibland hamna i såna där drömmar. Du vet, när man... Ja, när man så här är tillbaka i någon konstig labyrint och så bara, nej men gud, jag är tillbaka här igen. Vänta nu, så här, vad var det jag hade börjat med? Sådana stressdrömmar. Väldigt mycket så tycker jag. Att livet som omedveten eller oupplyst anhörig. Alltså det, jag tycker, vi belyser ju just nu anhörigskapet utifrån en mängd olika psykologiska perspektiv i de uppgifter vi håller på med nu. Och jag tycker det är så jävla intressant, återigen, att göra jämförelsen med någon som är anhörig till en cancersjuk person och någon som är anhörig till någon som är narkoman. Liksom att det är sån jävla stor skillnad faktiskt.
Helt otroligt.
Fast egentligen inte borde vara det. Men ja, fortsatt ni följer, kära lyssnare. Ni ska få hänga med. Jag vet ju att många av er hör av er och tycker att det är lika spännande med psykologi och mänskliga beteenden som vi tycker. Så att ni får hang in there.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, nu vill jag att du ska ge mig hurrarop, kransar, presenter och en liten skopa galenskapsreprimand för mitt lilla lopp.
Jag är så imponerad. Alltså, det här är ju bland de mest sinnessjuka du har gjort, skulle jag vilja säga. Att du så här, glider upp och simmar Vansbrosimmet och så här, håller nästan på att typ drunkna på kuppen. Nu måste du berätta. Ge oss ett referat.
Du vet, jag vet, det är säkert någon blandning av dårskap, någon middle age life crisis, panik över kroppens förfall och fan vad roligt.
fan vad roligt, blev tillfrågad. Man tycka att det där är kul, jag kan inte fatta. Fan vad roligt.
Nej, jag har fått många repliker på så här. Jag gjorde tjejklassiken och det räckte alldeles utmärkt, så här, kram på det typ. Och i jämförelse då så är ju då tjejklassiken är 1 kilometer istället för 3 kilometer simning.
Mm.
Det är 10 mil Vätternrundan istället för 31,5. Det är 3 mil på Vasaloppet och det är, vilken är den fjärde? Ja, det är 1 mil istället för 3 mil i terräng då på Lidingö-loppet. Och jag kan faktiskt säga att jag kan göra så här 1 kilometer, 1 mil, så här 10 mil. Det kan jag göra liksom helt otränad och ställa mig upp och göra på grund av att jag är så här. Ja, men det tror jag nästan att de flesta kan. Visst är det så?
Ja, jag vet inte, Ann. Du tror mycket om mänskligheten, men jag tror att det är skitmånga som inte ens liksom så här vågar hoppa i det, för att det är så här, det är liksom bäckmörkt älvvatten som är svinkallt.
Mm. Ja, nu hade vi i och för sig flyt eftersom det var väldigt varmt. Min kompis Ingla, hon var väldigt, det är väldigt många som är rädda för det här vattnet, och jag måste säga att nu sken ju solen, vilket gjorde att det ändå var en behaglig upplevelse att ligga där. För vi var ju alldeles själva eftersom det var inställt i året, Vansbrosimmet. Så det var bara jag, Manny och Mattias som simmade hela loppet själva. Men förra året spörregnade det ju och var liksom 16 grader. Nu var det så här 20 grader, knallsol. Jag glömde solskydd, kom fram som en kräfta och är nu... Men tänk dig själv att du så här har super... bytt på Gran Canaria i typ 20 dagar utan att sova.
Yeah.
Så ser jag ut. Så hela jag har liksom blivit bara så här en helt förstörd, så här, jag menar, jag vet, desillusionerad, typ gammal, sliten människa på typ 24 timmar. Men hur som helst så var det ju, jag tänkte flera gånger när jag simmade så här, tittar jag i mina små glasögon? Eller har jag inte tittat på fler kilometer? Och så var jag tvungen liksom återkomma lite som att man är tillbaka i limon. Men det gjorde jag ju. Men så då fick jag frågan att göra detta då med x antal elitidrottare. Och alla var så här, men du är ju galen liksom. Och så tänkte jag så här, men det är en bit kvar. Och sen skulle det vara en bit kvar. Men nu var det ingen bit kvar. Och jag har ju krålat lite och simmat lite. Men du vet, 200 meter där och 100 meter där. Och sen så 3 kilometer. Jag har aldrig ens simmat mer än 1 kilometer i en pool.
Nej, för att liksom långt före 1 kilometer så är man ju galet uttråkad.
Jag vet. Och man vet ju inte om man är utmattad heller. Så att, det var tufft. Jag var riktigt nervös, måste jag säga. För jag kände så här, jag kommer nog inte klara det. Och jag kommer liksom, alltså min kropp kommer lägga av. Jag kommer få syra och hit och dit. Och så är det liksom ett filmteam som följer och så här. Du vet, alla tror ju på när man är så här, ja, men du är lika bra som mig på simma. Jag säger, men Manne, vad är det med dig, Manne Forsberg? Du säger, du springer 20 mil i veckan, cyklar 63 mil i veckan. Du jobbar ju med träning. Jag så här, ja, men du vet, några kilos övervikt, klidderkladdig, har inte haft puls. Ja, men du vet, men jag vet inte, det gick ju. Liksom, jag är trött och så där, men sista kilometern var det motström, så då var jag trött. Men jag tänker så här, kroppen klarar mer än vad man tror. När jag var trött körde jag ryggsim och sen krålade jag lite. Och ja, jag låg och snackade lite med pappa där i himlen. Och det var härligt ändå, liksom. Inte sista kilometern. Då kunde jag liksom inte hålla mig upprätt. Då låg jag typ som ett i och försökte ta mig fram. Och åkte in i stenar. Och, men det var så härligt. Och så ringde jag till Mattias efter. Han var så här...
Åh gode gud, åh gode gud. Och Anita var så här, du kommer få hjärtinfarkt. Ja, det var faktiskt lite oro den här gången. Mattias sa, jag tror aldrig att du ska klara det, det är något fel på dig typ. Du tror att du ska klara någonting, så gör du det. Och det där är också när vi talar om psykologi. Det handlar ju mycket om min uppfostran, tror jag. Allt med från att man så här, allt normaliseras som man gör, så man fattar inte att man är utanför normen. Man säger, jaha, men ska inte alla göra det här? Det är ofta det som jag tror, att alla gör som en annan liksom. Mm. Jaha, men då ska du inte tacka ja till det, eller så är du galen. Man säger, jaha, men hur svårt kan det vara? Mm. Men det är ju ganska svårt. Jag kände det för första gången, så nu är jag skitstressad inför det här.
Vätternrundan. Ja, men herregud.
Ja, ja. Men det var härligt att komma hem och Mattis var så lycklig. Man tror också att gud, nu ska vi dricka champagne och äta en god middag. Men man är ju som att någon har skitit ut en från en häst och typ kräks på en slem. Så att man är bara så här, tack så mycket, ta en jordgubbe typ. Och sen är vi ju ensamma hemma ju.
Är ni? Var det småungarna?
De är hos i Sverige sen och lever livets glada dagar.
Men gud, vilken lyx.
Så att, då, men, då tänkte jag så här, men ja, då måste vi ändå ligga och sådär. Och då hände det för sjunde gången i rad att precis så får jag mens. Jag börjar känna så här, nej men nu är det någon så här som förföljer mig.
Undrar om, du kanske har något, det kanske finns någon så här freudiansk förklaring. Den freudianska mensen.
Tror du. Utveckla. Att, vadå, att jag inte vill?
Ja, men att du, så här, du har fått för dig att så här, men nu gör jag verkligen ett långskott teoretisk förklaring. Så här. Hela vårt moderna samhälle vill ju liksom att vi ska vara så frigjorda och sexualiserade. Och statusen på en relation är kraftigt höjd om man har ett vitalt sexliv och... Vi som kvinnor blir tidigt liksom fostrade av patriarkala strukturer som gör att vi tror att vi är lyckliga när vi är sexuella. Och då skulle man ju kunna...
Jag är ju det.
Ja, du kanske är medlyck, älskling. You never know.
Jag fattar.
Men det här verkar ju vara även om du då kanske är liksom... behäftad med typ så här, extremt mycket testosteron eller någonting. Så tycker jag i alla fall, och jag menar, det är inte bara jag som tror eller tycker, utan det visar ju sig i en mängd olika undersökningar att så här, det stora liksom, relationsuspen mellan män och kvinnor, det är att män tycker att man har för lite sex och kvinnor tycker att man... kvinnor tycker att... Alltså lider av att inte kunna då... ge mera sex, eller vad man ska säga, känna sig värdelösa på grund av det.
Ja, men en gång i månaden kan du inte säga ett sprudlande sexuellt anförande. Alltså, det var ju, jag kom hem, hade köpt nya underkläder första gången på 9 år, typ, kände mig lite fin, duschat, knallröd i ansiktet, hade
en ny lite morgon. Självdestruktiv beteende din kropp.
Men jag ville ju verkligen, jag kände mig
jättehård. Men du är självdestruktivitet, att du ska liksom förhindra dig själv från det du egentligen vill.
Jaha, men det var också det att jag hade ju så mycket testosteron så att jag hade ju liksom, det hade ju kunnat räcka till en hel typ porrarmé. Så bara, älskling, jag tror att det... Jag bara, nej, men det här är liksom inte sant. Ja, det kanske finns någon förklaring, men så var det med det. Men det var härligt ändå att... Och sen var jag ju så varm, så skulle jag ligga där. Så var hjärnan var ju verkligen uppkokad. Så jag ville så här prata, snacka, kolla på film... Mattias var ju så trött, hade varit spelat lite golf, så han ville ligga och kolla på golf. Och då återkommer vi, om vi ska återkomma till att spela ett repeated band, så är det alltid så här blir när vi är själva. Vi ska bara kolla på en film. Ja, så börjar vi kolla på en film, det är godis, det är lite chips och så här. Och sen så precis när jag kom in, då har han hunnit börja kolla på någon golfgrej. Och så ville jag vara lite så här gullig, så jag sa, jaha, Alex Norén, ja, men det är klart vi ska, ja, men kolla lite där så kan jag läsa lite. Så tycker jag läsa lite och sen så går det kanske någon timme och sen är det bara 2 hål kvar. Och sen börjar det bli för sent, så går vi in på Netflix och så hittar vi inget som vi ser. Så går vi in på HBO, så måste vi fylla i någonting. Ja, nej, så var inget där, så ska vi kolla på någon film och då är det så här, men vadå, nej, Billie Holiday, vadå, fan, då måste man så här fylla i en hel, nej. Och så slutar det med att vi liksom ser någonting dåligt som vi kollar på i 20 minuter och sen bara, det blir lika bra att vi lägger ner. Så det var enda gång. Så jag började kolla på den här Halston.
Halston, vad är det?
Den handlar om en uppdiktad homosexuell designer
som, eller jag vet inte, kanske inte är upptäckta, för det har inte ens kollat ihop. Men det börjar med att, att Jacqueline Kennedy använder hans hatt, eller har hans hatt på någon, ja, någon framträdande, och sen så blir han så här, börjar bara sälja hattar. Men sen så mot liksom mitten av 60-talet så slutar kvinnor i USA, ja, men när det är liksom lite hippieran och frigörelsen kommer, då slutar de ju använda hatt, och då ska han då försöka hitta på något annat och så här. Och det är han, vad heter han? Han som slog igenom i Trainspotting, Ewan McGregor.
Mm-hmm.
Han spelar den homosexuella
hattmakerskan.
Ja, och med den bravuren. Och jag tänker varje gång så här, jag blir väldigt imponerad, och jag vet inte varför jag blir så imponerad av det, men att så här superheterosexuella män som spelar så här first lover på film helt plötsligt så här spelar rollen bättre av en så här, men du vet, feminin homosexuell 60-talsman. Och det är sexscener, och det är kyssar, och det är person. Och jag tycker det är otroligt. Det kan ju inte vara så himla, himla enkelt, tycker jag. Just för de normerna vi har, att spela lesbisk, ja, men det är lite mysigt och lite varmt och lite tuttisar. Men att så här, sätta på någon på film som heterosexuell man, jag tror att det kräver en del. Nu kanske jag bara är...
Oh, Jake Gyllendal och Heath Ledger.
Mm.
Men alltså det som är, tänker jag, det är liksom den sexscenen tycker jag inte känns homosexuell. På något sätt. Alltså den är bara universell. Man bara skitsamma om det är två snubbar, eller om det hade varit en man och en kvinna, eller om det hade varit två tjejer. Den är bara
man
så
vill
här,
vara med,
man vill bara vara med, man vill bara vara liksom i den där förälskelsen. Och samma sak med gud, den här underbara som är väldigt lik den. Call Me By Your Name. Den är också samma grej, den relationen. Det skiljer liksom bara förälskelse. Könet blir sekundärt på något sätt.
Mm.
Den är ju helt fantastisk. Och vet du en grej som jag bara kände att jag ville säga här nu angående våra psykologer, som jag bara kände så här, gud, varför när vi pratar om de här teorierna, det som jag ändå tycker är lite deppigt, det är att det fortfarande bara är manliga teoretiker.
Ja, det finns ju men
det är typ en
Milanoskolan,
ja,
och...
men liksom.
Ja, det är inte många, det kan jag inte säga.
Nej,
men det finns några.
Det är väldigt manlig blick på, liksom, på psykologiska dilemman och problem.
Mm.
Och det är klart att det har hänt mycket och att det finns nya teoretiker. Men det är fortfarande de här grundgubbarna på något sätt som allting snurrar kring. Undrar när det här
det ska
kommer...
Ska vi förändra nu?
Ska vi göra det? Vi kan skriva nya teorier.
Ja, men jag tänker också att det kommer komma mycket...
Liv Strömqvist har gjort en väldigt rolig bok som handlar om det.
Mm, men jag tror att det kommer beforskas mycket så här... Vad är PMS? Vad är diagnoser? Jag tänker till exempel om man jämför så här, ja, men PMS med ADHD-beteenden. Det är väldigt många liksom tjejer som inte gör utredningar. Ju fler tjejer som kommer få diagnoser, då kanske det man kommer inse att så här, det handlade inte bara om PMS eller hormoner. Det var liksom kanske en diagnos i botten. Så att jag tror att det är mycket som kommer ryckas på de närmaste 10 åren. Och det välkomnar jag väldigt mycket.
Mm, verkligen, jag med.
Mm. Och även... Även beforska kring sådana saker som sorg till exempel. Hur det påverkar oss.
Mm.
Och hur människor klarar kriser sämre eller bättre. Du vet så här, vissa kompisar som ja, man går ur relationer. Och sen 10 år senare man bara, nej men nu är det väl ändå dags att släppa.
Mm.
Ska väl inte vara förbittrade och resten av livet. Nu får vi väl liksom vända sida och göra någonting av både våra egna liv och andras liv. Så att, men vissa människor har ju så otroligt mycket svårare att liksom släppa taget om det förgångna. Jag tycker det är väldigt intressant. Och jag kan förstå också att människor blir förbittrade och ledsna och kanske inte vill gå vidare. Jag tillhör inte den kategorin, men jag kan förstå den. Liksom.
Men det, samtidigt så tänker jag så här, vi lever ju också i ett samhälle som på något sätt
talar om för oss att man får inte stanna i saker och kris och sorg och mörker får inte ta en för stor del av ens liv. Man ska vara lycklig. En lyckad människa är en lycklig människa. Och det handlar ju jävligt mycket om vårt konsumtionssamhälle. Liksom. Att man ska, om man inte är lycklig, då ska man köpa saker så att man blir lycklig. Målet är att vara liksom, lycklig. Och det är också status att vara lycklig på något sätt. Att kunna skaffa sig alla de här all the items to be happy liksom. Och dör frugan, då får man väl för fan köpa sig en motorbåt så att man blir glad igen, och en ny fru får man skaffa sig. Och det föranleder mig faktiskt till att prata ännu en gång om Stiesel, min älskade fucking Stiesel-serie som jag nu är i sorg efter att ha behövt se det sista avsnittet av. Du skulle inte ha tittat på någon skabbig HBO-dokumentär eller något i natt. Utan du ska titta på Stiesel, det första avsnittet.
Mycket bra idé.
För att jag kan säga dig att det här är nog en av de mest livsomvälvande serierna. Och en av de faktiskt bästa serierna som jag någonsin har sett.
Wow.
Och jag försökte förklara för Micke i morse varför. Och det jag kan sammanfatta Stiesel, jag har ju orättvist sagt att Stiesel är väldigt handlingsfattig och att det är så här slow TV. Och det är det, men den handlar samtidigt.
Det är
ja, men det nej, men det handlar om. Stiesel handlar om det lilla livet. Den uppehåller ju sig kring familjen och det som är så fantastiskt intressant som vi läser om nu, alltså familjesystemet, kärnfamiljen, ursprungsfamiljen och hur vi påverkas av våra familjerelationer. Men sen uppehåller den sig jättemycket kring sorg. Och urfadern Stiesel, alltså patriarken som serien kretsar kring, han säger en av de vackraste sakerna som jag har hört någon säga i en serie. I det sista avsnittet så säger han så här: varje människa är som en kyrkogård. Alla som vi älskar som har dött ligger begravda i oss. Så de är där hela tiden liksom. Mer eller mindre. Så varje gång man slår sig ner till bords, för han står inför att både hans son då, som har av olika anledningar kommit att bo hos honom alldeles för länge. Han är liksom 28 år gammal och borde ha flyttat hemifrån för länge sedan. Men sen har också hans åldriga bror hamnat hos honom av olika anledningar. Och nu ska båda de här inom väldigt kort då flytta ifrån honom, och då ska han plötsligt bli helt ensam för första gången i livet. Och då använder han den här repliken som tröst på något sätt. Att så här, de är ju här med mig, med oss alla. För alla de här tre är väldigt drabbade av sorg. Jag ska inte spoila för mycket här. Men den här serien handlar jättemycket om sorg. Och jag tror att det är därför den har blivit så otroligt stor. För att det här är helt universellt. Det är helt bizarrt att vi lever i ett samhälle som på något sätt låtsas som att döden inte finns. Fast den gör det. Och alla människor brottas ju med att vara kyrkogårdar. Även små barn i kyrkogårdar. De har liksom någon farmor som ligger begraven där inne i ett av hjärtats kammare, tänker jag. Och
så fint.
Ja, men visst är det fint. Och jag säger bara, se den här serien an. Jag tror att den kommer hjälpa dig i din sorg just nu. Och sen tror jag också så här, den är så drabbande och fin för att den handlar inte om någonting som vi sätter så högt värde på i vårt samhälle. Alltså att ha någon form av självförverkligande, karriär, olika prylar. Det finns inte en enda jävla pryl i Stiesel. Det finns inte en sminkdosa. Det finns inte en tutt som syns, inte en sexuell energi eller någonting. Det är helt andra värden och världar som gestaltas som är helt magnetiska, och det är ändå så universellt, och alla har, alltså det är så hög igenkänning trots att det här är människor som lever i en sån annan verklighet än vår. Så Oh my god, jag kommer typ aldrig mer kunna se en serie. Jag försökte dutta på någonting igår, du vet, så man bara, jag måste så här, gå vidare i livet. Jag måste liksom.
Och jag bara, jag tar bara någon annan snubbe,
jag måste bara göra något kul nu. Jag tar någon så här, jag försökte se något humoristiskt och bara så här, kände avsmak och ville typ kräkas. Ja, men så nu ska jag inte tjata mer om Stiesel, men den har haft en verkligen förunderlig effekt på mig. Den var så otroligt vilsam att vara i och så vacker. Det är så vacker värld. Ni måste se den. Du måste se den, älskling.
Jag ska se den, älskling. Jag ska se den redan ikväll. Men först ska jag gå ut och äta middag med min karaslok.
Oj, var ska ni gå?
Ja, men jag tycker att han verkar inte alls särskilt benägen. Men jag såg i hans kalender att han ska ju spela golfturnering tisdag och onsdag. Så att nu förstår jag. För jag var så här, gud vad mysigt, ska vi åka ut, ska vi käka middag, dricka lite bubbe. Han bara, ja. Jag var så här, jaha. Och så ringde jag till Sverigesarna och de var så här, men nu måste ni väl gå ut och äta middag imorgon nu när ni... Jag var så här, ja, men ja. Det där är också människans konstiga psykologi, att när man får någonting så försvinner lockelsen lite grann. Lex otrohet, lex snatta, lex allting, att så här... Jaha, men det är också väldigt mysigt att vara hemma. Och vad ska jag kanske ha? Någon annan sorts grej där ovanför spiselkransen. Och, det är som du säger, att när man har gjort något lite stort äventyr, som för mig, min klassiker är ju liksom ändå ett väldigt stort äventyr, just för att man utmanar sin egen fysik. Liksom. Det blir ju allmän liksom, mänskligt på något sätt. Att man säger, vad klarar man av, vad klarar man inte av? Det är liksom spännande. Då är man så chill när man kommer hem. Då är man så här, okej, jag har varit på mitt äventyr. Nu kan jag chilla här hemma. Sen är det ju också som vi har pratat innan. Nu bor vi liksom i ett hus. Jag gick ut och satt och pluggade lite. Och åkte bort till bageriet och unnade mig en liten mackis. Och en liten kaka ska jag säga också. En liten massarin unnade mig också. En rabarbermassarin. Och... de här små sakerna som är så otroligt mysiga om vi bara tillåter dem. Jag pratade med Sveriges igår om killarna. Så här, de är där och Bobo vill inte riktigt. Han är ju i en sjuårskris lite. Han vill ju åka med pappa hem när de kom dit. Och, så här. Och det är också någonting som vi läser i våra studieböcker. Att det är, så här, det är väldigt lätt att barnen tar över rollen som liksom... att man blir upppassare till barnen i en familj. Att så här, man är inte stark nog att vara auktoritär inför barnen. Så det blir liksom något konstigt, det ser man ju hela tiden. Och där har jag också varit, att man är så här, okej, jag vet inte, ja, då får vi väl göra det. Man vet inte riktigt vem som är vem i familjen. Är, så här, är det typ bekänter och kunglighet? Eller så här. Det blir väldigt förvirrande när man ser en familj där det inte är tydliga roller. Och det kan jag ju se nu, eftersom jag tycker att rollerna är ganska tydliga just nu. Men det var de inte förut. Så jag säger ingenting, jag fördömer inte liksom, eller någonting. Men när hon pratar om det livet som de har nu ute på landet då. Att det är så här att Mattias ringde så här, men kan jag verkligen lämna honom? Och jag var så här, ja. Så tänkte jag, men gud, det kommer gå 3 minuter. Sen ser de ett rådjur och sen är det bra. Att man inte ska vara rädd för... den vanan som också barn har. Nu har ju de liksom, det har hänt grejer hela tiden. Det har varit Mallis, det har varit studentskivor, vi har rest dit. Det har varit, de har sina gears. Det är liksom, de har sina polare. Att det är läskigt då. För Bobo sa, men gud, de har ju inte ens en tv här liksom. Initialt tänkte han så här, vad fan ska jag göra här? Liksom, i medeltiden. Sen åkte Mattias, gick det 5 minuter, såg de ett rådjur, så såg de ett till rådjur, sen skulle de plocka upp potatis. Och nu är de gunga som de är besatta av. Och de badar 3 timmar på dag. Och de somnar och de vaknar och ska ha smörgåsar. Just det där att det organiskt bara handlar om det lilla livet. Som vi kanske lite glömmer bort. Att både vi och barn är så otroligt stort behov av. De sa att det var som att för de hittade en potatis ur potäten. Det var ju så som att liksom gå på Gröna Lund. De var ju liksom så till sig. Och man får påminna sig själv lite om det. Och det handlar ju också om att om man mår lite lugnt och bra i sitt inre. Så är ju det så njutbart. Men när man inte gör det, så när man har varit i kaos. Då är allting kaos. Liksom. Ingenting är njutbart på något sätt.
Mm.
Ja.
Återigen kanske... in i Freuds famn.
Ja.
Förstår de små liven. Men sen ska man också säga, för fan vad man inte ska överpsykologisera. Jag har ju vissa människor i min bekantskapskrets som vill, alltså som utför föräldraskap utifrån psykologibok. Och det alternativt också så här djur träning utifrån så här, jag följer den här klickermetoden och då gör jag den. Alltså det finns ingen känsla i det, eller all instinktivitet eller känsla för relationer är bara så här borta för att man slaviskt ska följa en modell eller metod eller teori. Men den senaste forskningen säger faktiskt att man ska ta hänsyn till barnets vilja. Ja, okej, så här. Men okej, men då tar man ju, alltså att man stirrar sig blind på olika teorier. Det är ju samma sak som Anna Wahlgrens sovmetod. Så här, det kanske funkar för barn som inte är så här überkänsliga för separation. Alltså förstår du? Det är verkligen extremt individbetonat. Jag följer en jättegullig amerikansk familj. Hon har nu 6 barn. Jag började följa henne för att hon la upp jättegulliga bilder på sin hund med bebisen. Kontot hette Theo and Bo. Heter det. Mm-hmm. Nu tror jag hon har uppdaterat det till och heter hennes eget, whatever. Hon blev ju världskänd för att hon hade liksom en adoptiv hund som låg och sov, och så tog hon jättesöta bilder på den här lilla nyfödda bebisen och den här lilla valpen som låg och sov tillsammans. Nu har hon fått sitt 6:e barn och det här blir då hundens 4:e bebis. Så jävla gullig. Mm-hmm. Men då, hon har ju blivit någon slags mom-influencer amerikansk. Och hon har pratat mycket om samsovning. Och hon har samsovit med alla sina barn. Men med det 6:e barnet nu så skrev hon just om så här. Ja, det har funkat jättebra med samsovning för mig. Men nu så känner jag att jag klarar inte av att bli väckt. För jag har 6 barn. Jag måste få några timmars sammanhållen sömn. Jag kan inte bli väckt hela tiden liksom, om jag ska kunna klara av att vara en bra mamma. Så för första gången i sitt liv har hon nu anlitat en sleep consultant. Det här verkar vara en trend i USA, att man liksom har då olika konsulter för att få hjälp med olika områden av föräldraskapet. Eller sitt eget liv. Man kan ha liksom en consultant för vad fan som helst. Men hon hade anlitat en sleep consultant. Det finns också ett annat stort konto som heter The Sleep Lady. Hon har skrivit stora böcker. Hon är jättestor i USA. Hon har egen podd. Och hon har olika så här online-program. Där man kan få sleep coaching då för sin bebis. Och det är ju tyvärr väldigt mycket samma metoder som Anna Wahlgren. Liksom att låta dem typ ligga där och slagga. Eller tyvärr, jag vet inte. De här människorna hävdar ju att det här är både bra för mamma och barn och alla i familjen. Och det beror nog på vems behov man så att säga tillgodoser först. Och jag kan ju fatta att man säger, vi kör samsovning, vi ligger och myser, barnet får vakna 25 gånger per natt. Så här. Och man har sitt första barn och bara kan ligga och chilla hela dagen och ta små nappis. Men som sagt, har man 6 barn som ska till skola och ett liv som är inrutat av träningar och större ansträngningar, så kanske det är lite svårt att köra den där modellen. I don't know. Allt har sin tid kanske.
Ja, jag fattar. Jag respekterar verkligen, verkligen båda. Jag samsover ju fortfarande. De är liksom, det är ungefär hållt tillsammans, ja men 6-7 år, ibland till och med 8. Och jag vet inte, men jag tycker det är ganska intressant. Jag pratade med Manne Forsberg. Jag har ju fått en sån här pulsklocka.
Mm.
Och han sa att du kommer tycka att det här är så intressant, för att du tror att du sover ganska bra, men det kommer visa sig att du sover riktigt risigt. Han tycker också att han sover bra, men sen när han vaknar på morgonen så får han nästan aldrig så här en bra nattsömn. Han får så här, okej, inte så bra. Mm. Och sen så ute på deras landställe på en ö där det inte finns några bilar, så ligger han i en liten skrubb. Och han tänker att gud, de har liksom för ägarna på något sätt slagit för fönstret. Så det är verkligen ett sovrum, men det är ett sovrum utan fönster. Det är liksom en så kallad klassisk skrubb. Hans fru ligger ute på soffan för att hon vill inte ligga i den där skrubben. Och varje morgon när han vaknar i den där skrubben på den här ödön, eller på att säga, så står det så här: your sleep was magnificent. Så här, han sover så bra i den där skrubben.
Ja.
Jag tycker att det där är väldigt intressant. Jag har ju berättat för dig att i vårt nya hus så tunnelbanan ligger ju, vad ska man säga, ett stenkast från
ett kaninkast ifrån.
Ja, ett kaninslagshjärta. Och nu när det är så jävla varmt så måste man ju ha öppna fönster liksom. Och då är det såklart väldigt tydligt att så här, tunnelbanan börjar gå igen vid 5:30 med så här buller och bång, och då stänger man fönstret. Men jag återkommer om detta med denna pulsklocka och hur jag egentligen sover.
Ja, men alltså det har ju blivit en besatthet. Jag har ju min Fitbit sen urminnes tider, eller på att säga, men i alla fall sen min födelsedag. Och det är ju ständigt, det är roligt att kunna jämföra med sin partner då. Vem som har sovit bäst och vem som egentligen borde få lata sig dagtid och ta en liten extra nappy. Man kan använda den för alla möjliga olika utpressningsstrategier och annat. Det är väldigt roligt. Sätt igång nu. Men det som slog mig också mycket, det är att så här, man kan tro att man har sovit i 9 timmar. Man bara shit. Men sen är man liksom under natten är man vaken. För man väcks och så märker man inte ens att man är vaken. Så jag har typ 1 timme vaken tid per natt. Så att även om jag ligger i sängen och tycker att jag somnar vid 10 och vaknar vid 6, så har jag liksom 1 timme där utspritt över natten när jag är vaken. Så att det blir ändå inte liksom 8 timmars sömn, utan bara 7. Det är spännande. It's interesting.
Very interesting. Okej, nu kändes det som det här med, när jag berättade om det här med min klassiker och en svensk klassiker. Så här, som sagt, man behöver ju inte göra de här. Jag vill ju verkligen uppmana alla kvinnor att börja röra på sig mer och att liksom utmana sig själva. Och det här är ju liksom verkligen, det finns antingen kan man göra halv, eller också kan man göra tjej, eller också kan man göra hel. Det är bara så jävla roligt att göra såna här grejer och komma iväg och säga så här, tyvärr, mommy's got to go. Just det att man säger, ja, nu ska jag sätta upp mitt schema på kylskåpet. Det är också ett tips till alla inför sommaren. Skriv vad ni ska göra varje dag. Så här, det ska jag göra i sommar. Jag ska berätta, det här är de här reglerna som gäller idag. Så att jag inte ska hamna i det där betjänten, utfodraren, förbittrade bla bla bla. Och genom att berätta då innan, så här, det är så här det kommer se ut. Så blir faktiskt allting väldigt mycket enklare och tydligare.
Bra tips, älskling.
Tack, älskling. Och tack för att ni lyssnar.
Puss och kram.
Puss och kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.